Varsågod och sitt. Tack lovsångsteamet. Jag vill bara säga att jag upplevde det här att Jesus, han älskar din lovsång. Han älskar din lovsång. Ibland vet vi knappt vad vi håller på med när vi sjunger, eller vi tänker att det är så stora ord att säga Gud, kom och gör vad du vill. Eller, men din lovsång gör en skillnad för dig, för ditt hjärta, för oss, för vår församling och i andevärlden. Det gör en skillnad när vi lovsjunger, när vi sträcker våra händer som Daniela sa och utgjuter vårt hjärta för Gud. Och han får komma. Så gör det en skillnad. Hörrni, vi är inne i ett tema som jag tycker är väldigt härligt. God comes where he's wanted. Hjärtats längtan efter Gud. Jag vet inte hur det har varit för dig i januari, men jag har försökt att stanna upp lite extra och stanna upp inför Gud, och jag tycker det är så härligt. Det blir liksom en någon slags iver inom mig som bara tänds, och det är ljuvligt. Det är det. Och nu är vi typ, vad är det idag? Ja, vi är lite passerat mitten. Men det är inte bara januari som vi behöver eller kan gå med den här liksom lite stillheten, utan det kan vi ju fortsätta med. Jag vill tala idag lite om hunger. Det var ju så nice. Lena, hon var ju inne på det här. Och jag tänkte när du sa det där, det behövs en hunger för att Jesus ska kunna mätta. Cultivate hunger, eller hjärtats längtan, tänkte jag att vi ska gå in i lite idag. Benjamin predikade för 2 veckor sedan, och då sa han att hur är man hungrig? Ja, men fortsätt att äta. Och det är ju sant. Jag vet inte om det är hur, jag tror att matrutiner är lika olika som antalet personer i det här rummet. Det finns de som äter en mycket frukost. Det finns de som äter ingen frukost. Det finns de som måste ha en stor lunch och en stor middag. Eller de som bara satsar på middagen. Ja, ni vet. Och det fascinerande med våra kroppar är väl också att, eller ja, både fascinerande och kanske utmanande, är att våra kroppar anpassar sig väldigt mycket efter hur vi äter. Och om man inte äter, om man börjar sluta äta frukost och dricker kaffe fram till lunch, men då lär sig kroppen det och hjärnan det på något vis. Och jag kommer inte ha några större utläggningar om det här. Det finns många i rummet som kan göra mycket bättre än mig. Men det är någonting fascinerande med ändå att kroppen på något sätt anpassar sig efter hur jag lever. Och om vi ska prata om att främja en hunger i våra liv, så den hungern efter Jesus och den andliga hungern, det är precis samma sak vid den. Vi måste liksom upprätthålla den lite för att fortsätta vara hungriga. Jag vet inte, jag tycker att om jag äter gröt i frukost, då är jag vrålhungrig innan lunch. Men om jag bara tar en liten macka med ost och kaffe, då klarar jag mig till 2 kan jag äta lunch. Jag vet inte. Det här kan någon förklara bättre än mig, men därför så tycker jag inte riktigt om att äta gröt på morgonen, för jag blir så hungrig och uttömd, medan Benjamin, han är full on gröt. Ja, ni förstår. För er som inte känner mig så heter jag Olivia, och jag beskrev mig för en ny kollega på mitt andra jobb som inte är Sion här i veckan att I'm married to Finland, och så är det ju. Jag gifte mig in i Finland. Annars är jag från Västerbotten. Och en vanlig fråga som jag får, det är ju den här, både på den här sidan och på andra sidan, att hur är det i Finland och hur trivs du här, och vad är skillnaden, och hur skulle du jämföra Sverige och Finland, eller Österbotten, Västerbotten, eller... Och jag har som från första början känt att jag tycker att vi är lite samma skrot och korn. Jag vet inte om man säger så här, men i alla fall i Västerbotten så vi arbetar, man gör rätt för sig. Vi ligger inte på latskia. Alltså vi ligger inte på latsidan. Man liksom, man håller på, man tar ansvar och man lägger axeln under och så hjälps man åt och så ställer man upp och alla de här sakerna. Och jag tycker, ni kanske inte håller med om att svenskar är så. Ni kanske är ett högre koncentrat av det. Ni tycker att vi är lite lata kanske. Men, eller att vi är lite sådär. Men i alla fall i Västerbotten så skulle jag säga att jag tycker det är lite samma mentalitet. Att vi på något sätt behöver något göra så gör vi det. Och vi känner inte efter så mycket utan då gör vi det. Är det en någorlunda förbeskrivning av en österbottning eller vad säger ni? Kanske. Någon håller med i alla fall. Nu ska vi prata om hunger. Och hur applicerar vi den här på något sätt? Hunger i vår tro och i vår relation till Jesus. Jag tänkte att vi ska... Nej, jag ska läsa ett bibelord först och sen ska vi gå in i ett annat bibelord. I andra krönikeboken 16 och 9, då står det att Herrens ögon sveper över hela jorden för att stärka dem som med sina hjärtan ger sig hän åt honom. I vårt hjärta, de hjärtan som ger sig hän åt honom. Jag tänker att ge sig hän, det är att överlåta sig, att längta och att luta sig inåt. Och jag vet inte med dig, men jag vill i alla fall att Gud ska styrka mig. Det kan jag behöva i mitt liv. Och jag tänkte vi ska titta på Jesus. Det tycker jag är det absolut mest intressanta att göra. Nej, såklart, men när jag funderar på vad det kan betyda i mitt liv. Och vi ska läsa en text från Lukas evangeliet. Och för de som var på Open, unga vuxna i veckan, så har vi redan dykt in i den här texten i ett bibelstudie. Men vi ska läsa från Lukas 10 och 38. Där Jesus är hos Marta och Maria. Du får jättegärna slå upp det med mig. Medan de var på väg kom Jesus in i en by. Och en kvinna som hette Marta tog emot honom i sitt hem. Hon hade en syster, Maria, som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Marta däremot var upptagen med alla förberedelser. Och hon kom fram och sa, Herre, bryr du dig inte om att min syster har lämnat mig att sköta allting själv? Säg nu till henne att hon hjälper mig. Och Herren svarade henne, Marta, Marta, du bekymrar dig och oroar dig för så mycket. Men bara ett är nödvändigt. Och Maria har valt den goda delen och den ska inte tas ifrån henne. Så Marta, hon var full on host. Det verkar som att liksom hela hennes själ, hela hennes varelse, det liksom var host. Alltså hon hade på något sätt både gåvor och ett hjärta där hon älskade att ha folk i sitt hem, tror jag. Och när vi läser den här texten så förstår vi att hon bjöd in Jesus och hans lärjungar. Och om man är en person som bjuder in till sitt hem så har man kanske ofta den här tanken av att det ska vara på ett speciellt sätt när man bjuder in. Och Marta, hon var fullt upptagen med vad hon kunde göra och betjäna de som hade kommit dit. Och hon funderade inte så mycket på vad Jesus kunde göra för henne. Och att betjäna, det var också hennes sätt att hedra Jesus, att hedra gästerna och att göra det så bra som möjligt för dem när de var där. Men ändå att det kom från den goda approachen så blev det på något sätt på hennes sätt. Hennes standard och hennes plan och ambition var säkert både, ja men den var detaljerad och ambitiös Och på något sätt så kände hon och började känna att nu räcker jag inte till här. Och då börjar hon, precis som säkert många av oss här inne i samma situation, fundera, vems fel är det här? Ja, inte är det då jag. För jag har ju varit uppe sedan morgon och förberett för Jesus. Vem är det som, vems fel är det? Vem kan inte hjälpa mig? Och sen så ser hon då sin syster och kommer på, men just det. Det är Maria. Alltså, vad håller hon på med? Och hon håller på, hon fixar och hon serverar mat och hon grejar. Och så byggs den här frustrationen upp i henne. Till den grad att hon till slut går fram till Jesus. Jag vet inte om någon känner igen sig. Så här efter storhelgerna. Kanske tenderar det i hemmen att vara vi kvinnor som har en plan för hur det ska se ut. Och så kan det finnas andra i det här hemmet som inte riktigt fattar att också lägga axeln under. I don't know. Men vi har liksom en tanke av att det ska bli som vi har tänkt. Och så kan det finnas andra i familjen som på något sätt vilar och tar det lugnt eller inte riktigt hakar in i den här tempot som man själv har. För att få det att hamna där man har tänkt att det ska vara. Och där sitter Maria. Och på något sätt bara roar sig själv där i Jesu fötter. Och lyssnar till honom. Och till slut så är hon så, har byggt upp det här så att hon nästan kokar över. Och då går hon fram till Jesus. Och det tyder på någon slags otålighet. Och så från hennes perspektiv så har hon ju självklart rätt. Att det är ju helt otroligt att min syster inte kan hjälpa mig när vi har såna här gäster i vårt hem. Vilket gör att hon förmår bli lite överrumplad när Jesus svarar henne. Och säger, Marta, Marta, du bekymrar dig för så mycket. Och oroar, bekymrar dig och oroar för dig för så mycket. Och att Jesus säger Marta, Marta två gånger. Det betyder att han talar med en ömhet. Det betyder att han talar med en kärleksfull ton. Och han uppskattade förmodligen hennes iver att tjäna. Och gåvorna som fanns i henne att betjäna och hjälpa och ge till andra människor. Men han betonade att du går miste om något mycket värdefullare. Jesus kom inte hem till Marta för att äta och underhålla så ha det bekvämt. Även om det är härligt. Han sökte efter något annat. Han sökte efter öppna hjärtan, en stillhet och en ande som är intresserad av det som tillhör Guds rike. Och det fann han i Maria. Och genom hans svar så kan vi nästan tänka att han hade varit nöjd med ett glas vatten och lite bröd. För han var ute efter, han var mer ute efter Marta och Maria än efter det de kunde ge till honom. Och när han svarar så här så blir det som att Martas stress över den här arbetsbördan ställs emot nödvändigheten av det. Och jag tror att vi kan applicera det här på våra liv. Och nu menar jag inte bara i att hosta släkt och vänner i vårt hem. Utan ibland så tror jag att vi har läst och talat om den här texten med en slags förakt mot Marta. Alltså men kvinna, skärp dig. Hur kan inte hon fatta det där? Och vi tänker att jag är i alla fall som Maria. Jag är i alla fall som Maria. Och kanske är det lite naturligt att hamna i ett lite sånt förakt mot Marta. För att någonstans innerst inne vet vi nog att vi oftast är exakt Marta i berättelsen. Vi önskar att vi var Maria. Vi tänker att vi är nog Maria. Och därför så förnyser vi lite åt att Marta håller på. Men om vi är lite ärliga i våra hjärtan så vet vi att vi håller nog också på ganska mycket. Jag vet inte om det, kan bara tala för mig. Men då håller jag på. Man har grejer och man har liksom, vi har det vi behöver göra, men det är liksom livet och man grejer på. Och vi är ganska upptagna. Vi är ganska bekymrade och blir ganska stressade av alla olika saker som vi ska göra, genomföra. Och det kan både vara i vårt liv och ibland så är det saker som kommer mot oss som vi såklart inte kan välja. Att vi bara, ja men vi behöver hantera dem. Och när vi ser andra som lever såna här stillsamma, lugna liv så kan vi nästan känna, men snälla. Alltså de där är ju bara lata. Vad håller de på med? Eller om vi kopplar det till församlingen, att vi tycker att men vi gör då allt här. Är det ingen annan som kan hjälpa till? Eller? Ja, de där sitter bara och njuter och hänger med Jesus. Men jag får i alla fall saker gjort. Jag vet inte om du känner igen dig i ditt liv. Ordet som Jesus använder, det är perispato. Och det betyder att dras omkring i olika riktningar och att vara distraherad. Och det används faktiskt ingen annanstans i Nya Testamentet än här. Och att vara distraherad, det kan man i alla fall känna att man kan skriva under på att man är ibland. Jesus säger att Maria har valt den goda delen och den ska inte tas ifrån henne. Hon har alltså valt. Och då tänker jag att om Maria hade ett val, då har du och jag också ett val. Även om det är saker runt om oss som vi inte alltid kan välja. Det öppna, hungriga hjärtat som ger sig hän till Jesus, det är ett val. Så om vi skulle jämföra de här två, Marta och Maria lite, så skulle vi kunna säga att den ena rusar och den andra stannar. Och det tror jag att vi också kan göra i våra liv. Och när det kommer till livet, så finns det ju snabbmatsrestauranger. Det finns drive-thru. Det finns, jag vet inte, har vi HelloFresh i Finland? Nej, tyvärr. Ja, det är sån här i Sverige som man får liksom handlad mat, färdiga recept, allting. Allt tar 30 minuter att laga. Och så är det med Jesus också. Vi kan be snabba böner. Vi kan komma nära honom. Han är så god. Han håller inte tillbaka. Han vill liksom skicka allt han bara kan till oss, till våra hjärtan. De små stunderna som vi närmar oss honom, när vi lovsjunger honom eller när vi är här tillsammans, så kommer Jesus. Och allt det är bra. Och fortsätt göra det. De små bönerna, de små stunderna, en vers i bibelappen, lovsång i bilen. Det är bra. Vad är det att sitta vid Jesu fötter? Fundera lite på det. Eller kanske prata med din granne om det. Vi kan prata med vår granne sen. Ja, men vad är det att sitta vid Jesu fötter? Alltså man, när man tänker att Jesus sitter i rummet och är hemma, då är det lätt att tänka liksom Jesu fötter. Men ibland tror jag det kan låta lite flummigt, lite abstrakt. Och vad är det? Och jag tror egentligen att vi vet vad det är. Vi vet att det är att vi stillar oss, vi sitter med Jesus och spenderar tid med honom. Men vad säger Jesus mer? Han säger att Maria har valt den goda delen. Och tidigare så står det att Maria, hon sitter vid Jesu fötter och hon lyssnar till hans ord. Jag tror att vi ibland betonar väldigt mycket sitta vid Jesus fötter och glömmer att det hon gör är att hon lyssnar till Jesu ord. Och vet du, Jesus, han har alltid något han vill säga till dig. Han har alltid något på sitt hjärta för dig. Han vill tala in i din situation där du är, forma dig, ge till dig. Och det är därför som han, när Marta rusar på, så är det inte för att hon ska respektera honom och sitta vid hans fötter. Utan hans största längtan är att få ge något till Martas hjärta. Och det vill han till dig och mig också. Och Jesus, han säger att hon har valt den goda delen och den ska inte tas ifrån henne. Och i Matteus evangeliet 24 och 35 så står det att himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Så när Maria väljer Jesu ord så väljer hon något som aldrig kommer att förgå. När hon väljer att lyssna på honom och lyssna till vad han säger, så väljer hon den goda delen som aldrig kommer tas ifrån henne. Det vi håller på med, det vi gör på något sätt i våra liv, det är förgängligt. Och det vet vi, och vi gör det ju ändå. Men i vårt hjärtas inställning så är det ordet som består. Och hur tar du del av hans ord? Ja, men genom att läsa ordet. Alltså, liksom, tänk att vi har den här boken. Tänk att den är sprängfylld med ord till dig och ditt hjärta och din situation. Och ändå så glömmer vi bort det ibland. Och bara, Jesus, var är du? Han är här. Hans ord är här. Hans ord för dig är här. Hans uppmuntran till dig är här. Hans kärlek till dig är här. Det finns här i hans ord. Och det ska inte förgå. Och sen så tar vi också del av hans ord genom att lyssna till honom. Och det är ju inte alltid så lätt på något sätt. Men att stilla sig och säga, Jesus, vad vill du säga till mig? Jag upplever i alla fall alltid att det liksom, så kommer det någon slags tanke och så tänker jag, men det här var min tanke. Och sen så tänker jag, eller så litar jag på att det är Jesus. Och att på något sätt stanna upp i sitt rus och lyssna till honom och hans ord. För han vill tala till dig. Jesus, vad vill du säga till mig idag? Vad har du på ditt hjärta för mig för den här situationen? Hur skulle du möta det här, Jesus? Vad vill du att jag ska fokusera på nu? Hur ska jag göra med den här personen som är komplicerad? Jesus, vad vill du forma i mig? Jesus, vad vill du säga till mig? För oftast kommer jag kanske till Jesus och säger, Jesus, jag tycker att du ska göra det här. Och han längtar efter att bara berätta för mig saker som jag kanske inte ens har kommit på än. Jesus första fokus kommer alltid att vara vad han kan göra för dig. Inte vad du kan göra för honom. Och jag vet att vi predikar att vi ska gå ut och vi ska betjäna och vi hjälper till i församlingen och vi hjälper till att göra Guds rike. Men Jesus första fokus kommer alltid att vara vad han kan tala till ditt hjärta och göra för dig. Och inte vad du ska servera för middag till honom. Lyssna till hans ord. Han längtar efter att forma ditt hjärta. Han längtar efter att hjälpa dig med de utmaningar som du har. Han längtar efter att läka sår i ditt hjärta och möta dig och ditt hjärta. Det var rusa stanna. Och sen är jag stolt och lyhörd. Jesus, han lär Marta någonting som jag tror att hon bär med sig hela livet. Kanske fick hon kämpa med det hela livet också. För jag vet inte hur du är, men om vi nu på något sätt generaliserar till att Österbottningen och Västerbottningen är lite praktisk och hjälper till och fixar och gör. Och olika saker som sker både i kulturen och samhället eller våra egna förväntningar har format oss till att vara så. Så är det också på något sätt ett sätt som man förhåller sig till livet. Att jag ska fixa och greja. Och då förhåller man sig till Jesus så också. Och kanske var det så att Marta, hon var så upptagen för hon klarade inte av att stanna upp. För när man stannar upp så kan det göra väldigt, väldigt, väldigt ont här inne. Och kanske det enda sättet som hon kan hantera allt som händer här är att fortsätta greja lite här och där. Så i alla fall jag. När jag har mött utmaningar eller när jag har varit i tider där jag på något sätt, det finns mycket smärta och det är inte dåligt. Men då vill jag gärna liksom klippa gräs eller sätta upp gardiner hos pappa eller liksom greja med saker. Och jag tror att det är så, så man kan vara. Och det är inte dåligt om man får göra det. Men jag behöver också lära mig, precis som Marta, att jag behöver också kunna stanna upp. För annars möter jag aldrig det som är inne i mitt hjärta som smärtar. Och jag bjuder inte in Jesus dit, för jag springer förbi. Och jag ska inte göra en handuppräckning, men jag vill ändå fråga, tycker du att det är lättare att göra saker för Gud än att stanna upp och ta emot vad han vill göra för dig? Marta, hon använder sina händer praktiskt. Hon är säkert väldigt skicklig på det hon gör. Och det är vackra egenskaper. Och Jesus, han går egentligen inte åt det. Utan han går åt liksom ett bredare perspektiv. Han talar om en större bild. Han säger att du oroar dig över så mycket. Det låter inte som att du oroar dig över den här maten. Utan han breddar perspektivet. För sanningen är den att Marta var den som bjöd in Jesus. Utan Marta hade han inte varit i huset. Hennes gåvor behövs. Och hennes sätt att vara behövs. Men hon tenderar att bli uppslukad av det. Och då missar hon någonting annat. Missar hon Jesus mitt i det där. Jag var på en plats för några år sedan. När jag bodde i Umeå. Och jag tjänade massor i kyrkan. Jag hade ansvar för våra hemgrupper och unga vuxna. Och härjade på. Höll på. Så att säga. Och jag tjänade på söndagar. Det var så roligt att möta människor. Och jag minns så tydligt. När jag en sen kväll i en blöt, slaskig snö gick hem över bron, över älven och gick mot min lägenhet och kom hem och jag var så trött. Och så sa jag högt ut att Jesus, nu har jag varit 5 kvällar den här veckan i kyrkan. Jag orkar inte ge dig mer tid nu. Och stunden jag sa det så kände jag direkt i mitt hjärta, det här är ju... Olivia, alltså det här är inte bra. Men Jesus, han är så mild och han är så god. Så jag kände mig inte liksom nedslagen av det. Utan jag bara kände att vänta nu. Alltså Jesus vill ju vara med mig. Inte med mig för att jag ska ge till andra. Han vill vara med mig. Och han vill vara med dig. Och möta dig. Och framförallt så handlar det inte om vad Jesus vill ha. Utan det som jag faktiskt då behöver. Är inte att rusa runt, utan det är att stanna upp. Och egentligen så var det så att jag var ganska stolt. För jag tyckte att jag minsann, jag ger så mycket tid till Jesus. Om man bara kunde räkna alla timmar som jag tjänar i kyrkan. Och när vi blir så blinda och upp i det vi själva håller på med och vi anser att det är så viktigt, så tappar vi Guds perspektiv. Men vi blir också stolta och våra hjärtan fylls med ett högmod. Att jag gör ju så mycket bra för Jesus. Och det behöver ju verkligen inte vara i kyrkans väggar. Det kan vara överallt runt annars. Men ett stolt hjärta, det kan inte Jesus heller forma. Det kan han inte på något sätt jobba lite med. och inte heller möta. För ett stolt hjärta, det bjuder inte in Jesus, utan det stänger ut Jesus. Fast man ändå tänker att jag gör ju... Ja. Jag tänker att det är intressant, för man tänker som att men jag är ju som Maria som ger tid till Jesus, fast egentligen är jag en Marta som rusar på. Och så lurar man lite sig själv. I Matteus 5, vers 3 så står det: saliga är de som är fattiga i anden, för de tillhör himmelriket. Saliga är de som sörjer, för de ska bli tröstade. Saliga är de ödmjuka, för de ska ärva jorden. Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, för de ska bli mättade. Saliga är de renhjärtade, för de ska se Gud. Om jag är för upptagen och till slut fylls av ett högmod och mitt hjärta blir, det blir varken hungrigt eller törstande eller ödmjukt, utan det blir stolt och upptaget, då börjar jag som också tänka att ja, men jag har ju allt på koll och jag är ju färdig och jag kan minsann tänka ut det här själv. Och när Jesus sitter där i rummet, vem är jag att springa förbi och bara, jag ska fixa lite gardiner här borta, Jesus. Och lögnen som vill få oss att skämmas, det är att vi springer bort från honom. Och ja, vi springer bort från honom. Men vi springer också bort från vårt själva och det som han vill göra med oss. Och vi går miste om det Jesus vill göra med oss. Jag har tre bibelord här som jag vill läsa och gå mot avslut. Det ena är från Saltaren 147 och 3. Jag tänker att du kan ta med dig de här och fundera lite på dem i veckan kanske. Saltaren står det: han helar dem som har förkrossade hjärtan. Deras sår förbinder han. Och i Apostlagärningarna 15 och 8 så står det: och Gud som känner hjärtat har vittnat för dem genom att ge den heliga ande att de lika väl som oss. Han gjorde ingen skillnad mellan oss och dem sedan han genom tron hade renat deras hjärtan. Och i Johannes evangeliet 4 står det: men den tid kommer, ja den är redan här, då sanna tillbedare ska tillbe fadern i ande och sanning. Jesus första fokus kommer alltid att vara vad han kan göra för dig. Och hur han kan hela ditt hjärta. Och jag tycker det är så härligt att det är så att Gud känner hjärtat. Och att Gud renar, genom tron så renar han hjärtat. Det är inte vår egen förmåga att ha ett rent och fint hjärta, utan det händer när vi närmar oss Jesus. Ett hungrigt hjärta är ett öppet hjärta. Och ett hungrigt hjärta är också ett ärligt hjärta mot för hur man egentligen, hur det egentligen är. Jag tror att du finns här idag som kanske har en sån här Marta personlighet eller tenderar att hamna i Martas hjulspår, att bli liksom upptagen med det som man håller på med. Jag tror att vi alla på ett sätt formas och hamnar i det på olika sätt, av olika förväntningar från andra, från oss själva, från samhället eller vad det kan vara. Och nu när vi går vidare in i 2026 och talar om att öppna våra hjärtan för Gud, så är det ett val som vi kan göra. Små justeringar, steg för steg. Men det handlar också om att börja om. Att ödmjuka sig och säga förlåt, Jesus. Förlåt att jag har varit så upptagen så jag har glömt att lyssna till dina ord. Och jag tänkte att du och jag ska få möjligheten att göra det här idag. Lovsångsteamet kommer att spela för oss en stund. Och jag vill uppmuntra dig att bara stanna upp. Sitt där du är. Böj dina knän eller vad du vill. Kanske finns det saker i ditt inre som du behöver överlåta till Jesus. Kanske behöver du inte bara bjuda in honom som en första gång, utan du behöver våga stanna upp en stund. Kanske finns det sår som han behöver få hela. Kanske finns det felsteg som han med sin mildhet behöver korrigera. Jag tänker att vi stannar upp, ödmjukar våra hjärtan, och sen så vill jag uppmuntra dig att inte prata med Jesus, utan bara sitta inför honom med en enda fråga, och det är: Jesus, vad vill du säga till mig?